Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå Rebecca.
Hej Karina.
Hur har din dag varit?
Idag har det varit intensivt. Började med att föreläsa på barnmorskutbildningen, distans. Föreläste i anatomi. Och sen har jag haft ungdomsmottagning, fullt ös där också. Och nu sitter jag och pratar med dig. Så att idag var det en riktig arbetsdag faktiskt.
Ja men underbart. Och jag har fått träffa lite, ja, jag har fått träffa lite nyfödingar. Bara så härligt. Mm. Ja. Från 0 till ja, vad kan det vara, 24 timmar gamla. Mm. Vilken nyhet?
Ja, ja, de jag träffade idag, de var ju då från 15 till 21 år gamla.
Mm. Lite skillnad.
Lite skillnad.
Mm. Men du, det är tur att vi har en bredd.
Absolut.
Idag har vi ett ämne eller ett avsnitt som engagerar många på olika sätt. Men vissa har faktiskt inte ens hört ordet och det är inga lätta ord heller. Vi tänker prata om möjligheter och chanser till VBAC eller TOLAC. Förkortningar som vi strax ska förklara. Eller hur? Du vet mycket om det här.
Ja, jag vet i alla fall. Jag ser ju den här problematiken rätt mycket på mödrahälsovården. Och pratar med kvinnor som har funderingar kring nästkommande förlossning kontra tidigare förlossning. Så att, det kan bli mycket prat om det här ute i mödravården. Men vi har ju en gäst som kan den andra sidan hur det sen går inne på förlossningen. Eller hur?
Ja men det har vi och det är ju faktiskt extra trevligt att vi har förlossningsöverläkare Jenny Stolt med oss i Babys podcast. Ja, ni där ute känner ju redan Jenny som min tidigare trogna partner in crime som nu dessvärre har lämnat podden men inte för så länge tydligen eftersom hon inte klarar sig att hålla eller klarar att hålla sig ifrån oss. För idag så uppskattar vi otroligt mycket att Jenny är tillbaks. Men Rebecca, ska vi köra igång? Så
absolut.
Jenny får haka på i studion. Så vi kör. Let's go! Jenny, även du är med oss nu.
Jajamän, jag har ju svårt att slita mig från Babys podcast.
Ja men vi har sagt det precis, Rebecca och jag. Det är ju helt underbart att du är med. Vi uppskattar det så otroligt mycket. Så välkommen tillbaka. Det är ett bra ämne, ett spännande ämne. Vi pratar VBAC, TOLAC och Rebecca, hej du också.
Hej.
Nu ska ni få förklara vad, först och främst vad orden betyder och skillnad mellan de två.
Mm. Kör
Rebecka. VBAC är ju en förkortning för vaginal birth after cesarean. Medan TOLAC är ett lite vidare begrepp som står för trial of labor after cesarean. Och ibland när man läser om VBAC så har man bara inkluderat och tittat på dem där det verkligen lyckas att föda vaginalt. Så TOLAC är ett vidare begrepp där man även tar med de kvinnor som gjorde ett försök att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt men där av någon anledning inte fungerade.
Så det var skillnaden?
Yes.
Ja, men du, många drömmer ju om den där vaginala födseln efter att då har haft ett eller flera, kan vara akuta eller planerade kejsarsnitt. Vad tänker vi om det? Eller ni framförallt som är läkare från förlossningsvården?
Ja, jag måste ju säga att jag, eftersom jag också är Aurora-läkare så träffar jag ju väldigt många. Och Aurora-läkare är ju de läkare som tar hand om och möter kvinnor som är förlossningsrädda av en eller annan orsak. Och där möter jag ju väldigt ofta kvinnor som har haft ett tidigare akut kejsarsnitt. Som kommer med rädslan av att då kanske vilja föda vaginalt nästa gång men inte våga. Och tvärtom att inte våga alls liksom, och vilja föda med kejsarsnitt och undrar vilka riskfaktorer det är. Så att men jag i det samtalet så brukar vi generellt i Sverige säga att ett kejsarsnitt, inget kejsarsnitt. Det går alldeles utmärkt att försöka föda vaginalt efter ett kejsarsnitt.
Men två då?
Då är vi inne på många av de här frågorna som om man ska titta på riskfaktorer och riskfaktorer och procent är ju otroligt svårt att förhålla sig till. Men vad jag har varit med om att släppa igenom motiverade blivande mammor, blivande kvinnor som vill föda vaginalt till det efter två och även ett tre kejsarsnitt. Men allting är ju naturligtvis individuella bedömningar. Och man måste ju titta på helheten. Man måste först och främst så måste den födande vara motiverad. Och känna att det här är någonting man verkligen vill. Sen så får vi titta på varför det blev kejsarsnitt de förra gångerna. Första gången, andra gången eller tredje gången. Och vad det berodde på. Och om det finns en upprepningsrisk utav just den faktorn. Så det här är jättesvårt att ge generella råd till att man absolut kan föda vaginalt efter två eller tre kejsarsnitt. Utan det är liksom, man måste prata med just den kvinnan i den situationen.
Men Rebecka, du träffar ju på mottagningen också. Eller på barnmorskemottagningarna. Många kvinnor. Vad är din upplevelse?
Dels är min upplevelse att det beror lite grann på vilken mottagning man sitter på. Jag jobbar ju på tre olika mottagningar. Och det kan se väldigt olika ut i olika delar av Stockholm. Där jag jobbar. De allra flesta kvinnor verkar ändå vilja föda vaginalt efter ett kejsarsnitt. Och som Jenny säger, de som vill men är väldigt rädda och behöver extra stöd. Eller de som absolut inte vill och vill diskutera. De skickar ju jag till Jenny eller till någon annan av några läkare så att säga. Ja.
För att ni vill hellre att de föder vaginalt än har ett kejsarsnitt. Förstås individuellt då. Utifrån det du säger, Jenny. Men kan det vara så? Att den vaginala födseln är bättre?
Jo, det har vi väl ganska tydliga bevis på att en normal vaginal förlossning är alltid det bästa för mamma och bebisen. Det vet vi ju om. Så att vi försöker guida och stötta den födande i det valet som det blir till slut. Och det är ingen medicinsk indikation att ha ett andra kejsarsnitt efter ett första kejsarsnitt. Men kommer man till Aurora-mottagningen och känna att det här var superläskigt att få ett kejsarsnitt första gången, då går vi igenom det och ser hur vi kan göra en bra förlossningsplan för en vaginal förlossning. Och om det inte funkar så får man ju tänka om.
Men du, vad säger forskning? Hur ser det ut i Sverige med den och internationellt? Och finns det regionala skillnader här i Sverige då?
Det finns ju definitivt internationella skillnader. För det märker man ganska tydligt på kvinnor från andra länder. Där man har varit väldigt tydliga efter ett kejsarsnitt. Att nu hädanefter så kommer du föda dina barn med planerade kejsarsnitt. Och det håller ju inte vi om med dem i Sverige. Sen kan inte jag säga att jag är jätteinsatt hur det är i andra delar i Sverige. Rebecka, vet du det?
Om man tittar i graviditetsregistret till exempel. Där är det ju uppdelat efter olika sjukhus i Sverige. Och där kan man se att det finns ganska stora skillnader. Beroende på var i landet, storlek på förlossningsklinik och så vidare. Sen kan man ju ur det registret inte exakt säga vad det beror på naturligtvis. Men skillnader finns ju. Och även ganska stora skillnader, vi pratar om det här med internationellt. Man behöver inte gå så långt ut i världen för att se att det är skillnader. För vi i Sverige har ungefär dubbelt så många lyckade VBAC eller vaginal förlossning efter kejsarsnitt som man till exempel har på Irland eller Italien eller Tyskland.
Mm.
Ja, och det är ändå nära länder så att säga.
Mm.
Rebecka, du var inne på graviditetsregistrets årsrapport. Jag tror att den var från den senaste från 2019. Där står lite olika vad gäller då angående VBAC. Hur kan vi tolka det?
Ja, vi fick ju faktiskt in en fråga från en lyssnare här om att internationella studier säger att man har en 70% lyckande frekvens vid vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt. Men om man tittar i graviditetsregistrets årsrapport från 2019 så är genomsnittet i Sverige 44 och så undrar man hur kan det här stämma? Och då är det så att i det här registret, i den rapporten, så har man visat de som föder vaginalt efter ett kejsarsnitt, men de har ingen annan förlossning efteråt så att säga. De har ingen vaginal förlossning. Och där har man också sorterat bort de som väljer av olika skäl eller där man rekommenderar av olika skäl att man ska göra ett kejsarsnitt som förlossning nummer två. Om man tittar på de som är kejsarsnittade förlossning nummer ett så är det ungefär 70% av dem som genomgår TOLAC, alltså trial of labor, nästa förlossning. Och av de 70% så är det då i sin tur 70% som får en lyckad vaginal förlossning. Och 70% av 70% det blir de här cirka 49 eller 44 som är i registret som då lyckats. Så att det är alltid knepigt när man jämför studie och studie om man inte har tittat på samma sak.
Mm. Har du något att tillägga, Jenny, vad gäller graviditetsregistrets årsrapport?
Nej, egentligen inte. Det är precis som du säger, Rebecka. Det beror på hur man varifrån, vilket håll man tittar ifrån, helt enkelt. Mm. Mm.
Men du, många kvinnor är ju oroliga att de inte ska få den här vaginala födseln som vi pratade om förut. Finns det fler kliniker som är mer positiva och andra som är mer oroliga för att erbjuda kvinnor vaginala födslar?
Det tror jag säkert och egentligen med all rätt. Det beror på hur stor kliniken är. Det beror på hur jag själv jobbar på ett jättestort akutsjukhus som har otroligt mycket resurser. Så att jag kan också förstå om personal kan vara måna om den födande att, inte ska att man ska ha resurser till att ta hand om det blir komplikationer. Så att det blir en frisk mamma och en frisk bebis. Och är man på ett litet sjukhus så då kan jag förstå den tveksamheten. Så att full respekt för det.
Men då är vi inne på mer komplikationer, sa du. Mm. Eller eventuella komplikationer ska vi väl ändå säga.
Mm.
Vad ser vi med komplikationer? Kan de vara fler eller större? Är vi oroliga för dem?
Ja, den stora komplikationen som man egentligen är orolig över, det är ju att livmodern spricker i R-området där det tidigare kejsarsnittet har varit. Jag brukar förklara det lite som att R-vävnad blir en hård vävnad och hård vävnad blir en skör vävnad. Så man har mycket press på den här vävnaden om det blir till exempel för långsamt förlossningsförlopp och man behöver använda mycket hjälpmedel för att kunna få förlossningen vidare. Man behöver sätta värkförstärkande dropp och så vidare och så vidare. Då samlar man på sig riskfaktorer till att den här ska spricka. Och det kallas för uterusruptur. Det kan ske också utan tidigare kejsarsnitt, men det är extremt ovanligt. Det är ungefär 1 på 100 000 graviditeter eller förlossningar. Det här är ju lite mer vanligt efter tidigare kejsarsnitt. Och om man får en uterusruptur så är det ett potentiellt livshotande tillstånd faktiskt för framförallt barnet, men också om det är en stor blödning också för mamman. Det har jag själv aldrig riktigt varit med om faktiskt i mina 20 år inom förlossningsvården. Att det har varit ett livshotande tillstånd för mamman. Men naturligtvis har vi haft olyckliga utfall för barnet.
Men du måste, Det måste ändå vara extremt ovanligt.
Jo, det är väldigt ovanligt. Och där ser man, det har vi statistik på. Sverige är världens bästa land på förra statistik. Så det har vi statistik på. Och har man gjort ett kejsarsnitt innan sin vaginala förlossning så är den här risken ungefär 1% kan man säga. Och efter 2 kejsarsnitt så dubbleras den risken till ungefär 2-3%. Så att det är ju i stora hela väldigt, väldigt liten risk för det. Och vad man måste ha klart för sig, det är att man måste göra en säker förlossning. Och man måste ha bra övervakning.
Mm. Men är det vanligare med att det blir komplikationer i livmodern, som du kallar uterusruptur, om man har tätt mellan sina födslar?
Vi brukar en gammal sanning som vi har sagt i alla år, och jag tror faktiskt fortfarande den gäller, det är att man ska låta kroppen få läka i sin helhet. Och då brukar vi säga att man ska vänta med att bli gravid förrän det här barnet fött med kejsarsnitt är 1,5 år. Så att läkningen ska få bli komplett inne i det här R-området innan kroppen eller livmodern är i ett värkarbete igen. För det är just värkarbete som är påfrestningen på själva R-et då.
Så egentligen så är det otroligt liten risk för att någonting ska hända, och möjligheterna för en vaginal födsel är ju väldigt stora. Efter ett snitt, 2 snitt och 3:e snittet, vad säger ni om det då?
Ja, det tillhör ju ovanligheten att kvinnan själv vill det, ska jag säga. Men jag har tagit hand om kvinnor från andra länder faktiskt, där man väldigt, väldigt gärna önskar en vaginal förlossning. Och det har jag varit med om ett fåtal gånger faktiskt, där vi har hjälpt och stöttat den kvinnan till det, med övervakning naturligtvis. Och det är ju så, tycker jag, att det är ju bättre att skapa förutsättningar för en trygg förlossning på sjukhuset som har resurser till att ta hand om eventuella komplikationer så vi kan hjälpa kvinnan, istället för att man föder barn på ett osäkert sätt där vi inte kan hjälpa kvinnan. Så det är ju, svensk lagstiftning säger ju så att man kan inte kräva vård, men man har ju rätt att avstå vård. Och det här är ju jätteviktigt att man i samtal med den gravida och partnern naturligtvis också har det här samtalet.
För jag vet ju att det är många som lyssnar, eller många vet jag inte, men jag vet att det är flertal där ute som lyssnar som har flertal snitt, 3 stycken, och nu önskar föda vaginalt. Motiverad till det. Vi skulle, där vi jobbar, Jenny, inte säga nej till det.
Nej, det skulle vi inte göra. Men med vissa, under vissa förutsättningar, tycker jag. Och där måste man också titta på varför blev det kejsarsnitt 3 gånger? Som jag sa lite tidigare, finns det någon återupprepningsrisk utav det? Hur är just din individuella riskbedömning för att det här ska antingen gå jättebra eller gå jättedåligt? Och sen finns det också vissa saker man måste förbereda sig för. Man ska till exempel då undvika att till exempel starta upp förlossningen, gör det som vi kallar för induktion, att sätta igång förlossningen. Och man ska undvika i förlossningens senare del, när förlossningen har startat, att överstimulera med det här värkförstärkande droppet. Så de bästa förutsättningarna för att lyckas med en vaginal förlossning är ju att det startar, spontan start, och att man egentligen inte är överburen, utan starta liksom i fullgången tid. Och att förlossningen fortlöper normalt. Att man inte behöver göra någonting för att hjälpa förlossningen på vägen. Så att säga, att det här ska ske alldeles normalt. Och det måste man göra en plan med de födande och säga så här, om det här händer, då rekommenderar vi att vi bryter för ett kejsarsnitt, eller om vi måste använda det här värkförstärkande droppet och det kommer inte framåt och så. Så att, absolut, det är en god kommunikation.
Ja, men en god kommunikation redan innan, för vi har ju faktiskt kloka, intelligenta födande kvinnor med partners där ute som vi kan resonera innan också. Och där det är jätteviktigt med just den här informationen, den individuella informationen. Med, som du säger, att hur har det varit tidigare? Varför har du snittats? Och så vidare. Och hur ser det ut för bebisen i magen? Är den normalt stor? Det finns många frågetecken där. Men du, om det nu är en klinik där de här kvinnorna bor som inte vill ta emot, kan man byta klinik till någon som är mer positiv?
Ja, man kan ju skriva egen remisser och så, men vi har ju så här mellanlandsavtal, men nu heter det regioner, mellanregionsavtal, men det ingår ju inte i det. Det har ju blivit lite mer restriktivt med det, att byta. Så att jag vet faktiskt inte hur det ser ut i dagens läge om man kan byta över regiongränser.
Nej, men där kan man väl i alla fall vända sig till sin barnmorskemottagning i första hand och se. De kan ta kontakt med närmaste, eller där man har tänkt, födelseklinik och höra hur de ställer sig till
den begränsande faktorn,
2 eller 3 eller vad det kan handla om. Ja, och annars söka sig vidare.
Ja, precis. Men den begränsande faktorn här också, det är att hemregionen ska godkänna, alltså kostnaden, för det är ju hemregionen som betalar för förlossningen på ett annat sjukhus. Och då kan man säga rent krasst så här, om hemregionen, om man tycker så här att ja, men det här är en riskförlossning, risken är väldigt stor att det här kommer kosta oss jättemycket pengar, för det här kan bli mycket komplikationer både för mamman och barnen, om de tänker så nu. Då kan de säga sen, men det här vill inte vi betala för, då kan du få betala för det här själv. Så det här är ju lite svårt. Vi kan ju inte ta emot någon som inte har en liksom ekonomi med sig, utan det måste vara godkänt från hemregionen.
Och det kanske det blir. Men då får man får börja där på barnmorskemottagningen. Men du, om vi backar lite, hur ofta lyckas Tolak och varför misslyckas det? Vi sa lite tidigare, du hade siffror, Rebecka, där.
Om en kvinna har fött med kejsarsnitt första förlossningen och sen föder vaginalt, så är chansen att det här ska gå bra och bli en normal vaginal förlossning är 70%. 7 av 10 kvinnor. Och 3 av 10, där blir det någon komplikation som gör att man behöver bryta vaginal förlossning och istället välja att göra ett akut kejsarsnitt.
Vet du varför vi misslyckas?
Jenny eller jag?
Börjar du?
Jag tänker varför kan man misslyckas? Jo, det kan det vara så att den här kvinnan har någon riskfaktor som gör att det i sig är svårt att föda vaginalt. Är det ett stort barn? Som Jenny sa förut, en igångsättning till exempel har ju sämre förutsättningen en spontan start. Man vet sen i studier att kvinnor som är väldigt kortvuxna, alltså kortare än 1,60, har lite sämre lyckande frekvens vaginal förlossning efter kejsarsnitt. Så att, det kan ju vara individsaker som gör att det inte lyckas. Och sen kan ju alltid hända saker under en vaginal förlossning som gör att det inte lyckas. Det handlar ju inte bara om att man är snittad tidigare. Kan ju vara andra saker som tillstöter.
Ja, man måste titta på barnet i magen också. Och där är vi egentligen oroliga för, eller mer måna om, de tillväxthämmade barnen. Som kanske har lite sämre eller lite kortare med marginaler. Men som alltid, det är individuella bedömningar för just den graviditeten och för just det barnet i magen och för just den födande kvinnan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du, om vi, du var inne på igångsättning och det vill vi ju helst inte, därför att vi vet att induktioner, igångsättningar och förlossningar kan mer ofta sluta med akut kejsarsnitt. Så hur tänker vi runt där? Igångsättningen efter tidigare kejsarsnitt, är det kontrainducerat och vilka metoder föredras om vi ändå gör en igångsättning?
Vi på det sjukhuset jag jobbar på har absolut rekommendation av att man kan prova en igångsättning efter ett tidigare kejsarsnitt. Var man hamnar
och efter
i
två?
Ja, det blir individuell bedömningar. Mm. Men absolut, det, absolut. Det skulle man
det
kunna tänka
möjlighet.
Sig.
Ja.
Ja, det finns, det är inte helt uteslutet i alla fall. Man får prata liksom med ansvarig läkare och resonera sig fram till just ens egna liksom kapacitet och så, förutsättningar. Men om man kommer in och är tidigare kejsarsnittad och ska ha en igångsättning, alltså uppstart av förlossningen, då tillhör man ju då vad vi kallar för högriskinduktionsgruppen. Det betyder att hos oss får man inte göra någon heminduktion som vi har börjat med ganska nyligen. Utan man måste vara kvar på sjukhuset och man har lite mer övervakning. Och man vill helst av allt att man ska sätta igång när livmodertappen är ganska så mogen. Så då vill man känna på det först. För man vill använda i första hand den här ballongen egentligen som är mest skonsam. För den kan man ju också ta bort om det är så att man får mycket verkar utav den. Börjar man med läkemedel. Nu har vi ett läkemedel som heter Angusta. Den är också att föredra jämfört med det här gelet. Och orsaken till det är ju att Angusta har ganska kort halveringstid, så man får en, om man får då vad vi kallar för överstimulering, att det hoppar igång med jättemycket verkar. För det är ju mycket verkar vi är oroliga för när livmodern inte får någon paus. Då går det liksom läkemedlet ut ur kroppen mycket fortare och så kan man ju häva det. Så, och man kan ge läkemedel som slår ut verkan också. Men problemet är det lite med prostaglandin, ett gel då som man lägger runt livmodertappen, som också är en del av en igångsättningsmetod. Den ligger ju kvar den och den kan man ju inte skölja bort på något vis, utan den ska man vara lite försiktig med. Men det är absolut inte, som vi säger i sjukvården, kontraindicerat. Jag har gjort det många gånger också, att i vissa fall bedömer man att man kan lägga ett gel också. Nu ville Rebecka säga någonting.
Ja, det är så bra att vi ser varandra. Jag sitter som på nålar. Och anledningen att jag gör det är att när man är doktor ute på barnmorskemottagning så är det jättevanligt att kvinnorna efterfrågar hinsvepning. Just för att slippa bli överburen, slippa en igångsättning, vill på något sätt hjälpa till att försöka mogna sin livmodertapp lite. Och hur ska jag då som doktor tänka kring hinsvepning och tidigare kejsarsnittad? När vi inte ska sätta igång, vi ska inte göra en induktion, en förlossningsinduktion. Men samtidigt vill vi puffa igång den där spontana starten. Får jag hinsvepa?
Ja, det tycker jag att du får.
Tack. Tack, Jenny.
Och då menar ni hinsvepa på barnmorskemottagningen? Alltså inte när man har kommit in på förlossningen? För där
nej,
är det...
min fråga är ju, får vi göra det ute på barnmorskemottagningen? För det får vi ju göra på kvinnor som inte tidigare genomgått kejsarsnitt under vissa förutsättningar. Men just de här kan jag bli lite fundersam. Jag skulle så gärna vilja, men jag vill inte ställa till med något heller.
Nej, men som vanligt god kommunikation och information till den gravida. Och det är ju så med hinsvepning, om vi ska informera om det. Det är ju upprepade hinsvepningar varannan till var tredje dag minskar andelen kvinnor som går till vecka 42 plus 0. Så någonting gör ju med mognaden. Och i framtiden kanske vi kommer att prata om att det är en typ av induktion, alltså starta upp. Men samtidigt så är det, idag så benämner vi mer så att det är ett förberedande inför att livmodertappen börjar bli mogen och mjuka på sig. Nackdelen med de här hinsvepningen, det är ju att man kan få en liten blödning. Och det kommer ju oftast då från slemhinnan. Och det är ju samma typ av slemhinna vi har runt livmodertappen som vi har i munnen. Och det vet ju de flesta gravida, när man borstar tänderna så blir det oftast en liten blodstrimma där. Så att det är ju inte ovanligt att det blir en liten blödning. Och sen så är ju nästa är att man kan få vad i dagligt tal kallas för lite pinvärkar då. Att man får värkar som gör ont och ihållande och så. Och den goda kommunikationen är ju att man berättar det här och säger att om du blöder mycket och om du får de här pinvärkarna, att inte de går över eller om de gör ondare och ondare, så måste du söka akut.
Bra där. Jag tänker också lite grann på, det finns ju en del kvinnor som bär på två bebisar och många tvillingar. Hur tänker vi där? Alltså som har tidigare kejsarsnitt och nu vill föda vaginalt. Tvillingförlossning.
Då ska ju då förutsättningar för att vi rekommenderar en vaginal förlossning med tvillingar i magen vara uppfyllda. Det vill säga att det ska inte finnas några andra riskfaktorer. Utan en helt, vad vi kallar då för normal tvilling. Tvillingar som mår bra i magen. Men absolut, det finns egentligen inga hinder. Om vi inte har andra riskfaktorer, så att säga.
Och sen har vi ju en annan del där det är, alltså om vi tänker annorlunda kring latensfasen, den här första av förlossningens faser, om den blir, om vi tänker vi annorlunda kring längden där, alltså kan ju vara kvinnor som har en väldigt lång sån, kan det bidra till att vi ökar risken för komplikationer?
Det kan det faktiskt. Därför det har man också sett att har man en väldigt lång latensfas och en uttröttad livmoder, en uttröttad mamma, så är det ökade risker då för att det ska bli en värksvaghet. Och får man en värksvaghet så behöver man ju då hjälpa kroppen lite mer med ett värksförstärkande dropp. Och som vi sa tidigare, ett värksförstärkande dropp ökar riskerna för att det ska bli komplikationer om man är tidigare snittad. Så att visst får man ta med det i beräkningen. Men sen så är det ju så i vissa induktioner så behöver man ju bara, ska jag säga, men alltså man behöver egentligen bara få kroppen att kliva över tröskeln till ett eget förlossningsarbete. Så det är inte ens säkert att man behöver ha det här värkförstärkande droppet under hela förlossningen. Ibland kickar kroppen igång när den har fått startsignalen. Och det händer faktiskt också att man kan stänga av det där droppet. Och sen så går det normalt med min vaginal förlossning, normal vaginal förlossning. Så att det take home message är att man ska veta vad man håller på med och ha välinformerade par. Och man ska kommunikationen ska vara bra.
Det ska den alltid vara. Eller hur? Har du frågor, doktor Rebecka? Hur går dina tankar?
Jag tänker lite grann på det här. Du pratade om att man är mer observant under en vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt. På vilket sätt övervakar ni den här födelsen mer eller annorlunda än en annan förlossning? Tänker mera, är det mera CTG, verkmätare?
Så. Jo, det där är lite olika ute i landet och det är lite traditioner också. Jag tror ut och fiskar efter om man ska ha en sån här intrauterin värkmätare, för att där kan man upptäcka kanske en, om det blir en utrustruktur som vi pratar om, i väldigt god tid då. Eller man får indikationer för det. Det viktiga är väl egentligen att vi ser hur mycket verkar man har, så att man inte blir överstimulerad, så att man inte får för mycket verkar. För det ger ju en påfästning på ärret. Och sen om vi ska prata, det är liksom två delar i det här om vi pratar med igångsättning då. Om man tillhör då den här högriskinduktionsgruppen som man gör när man är tidigare kejsarsnittad, då kontrollerar man med CTG lite mer oftare inför varje behandlingsdos av den här första tabletten som heter Angusta då. Och går man igång på ett spontant förlossningsstart då, liksom efter bara en liten knuff då inne i vaginal förlossning, så då har man en ökad benägenhet att övervaka med CTG under en större del av förlossningen.
Det är inte alla som hänger med på en intrauterinverkmätare.
Nej, jag förstår. Nej. Nu blev jag väldigt mycket doktor, insåg jag.
Ja. Men det är bra att du har en barnmorska som kan bryta där.
Jättebra, Karina. Nej, men en intrauterinverkmätare, det är som en liten elektrod som man kan föra upp genom livmodertappen. Och det betyder då att barnets huvud får inte komma för långt ner så det täpper till helt, utan det måste kunna, och sen lägger man det på mellan livmodern, väggen och barnets ryggsida. Och då är det väldigt bra verk, att man mäter verkarna helt enkelt.
På insidan.
Från insidan, ja. Mm. Och det är mer vanligt att man gör om man till exempel har väldigt högt BMI hos kvinnor. Eller i vissa fall om man har både högt BMI kanske och tidigare kejsarsnittad. Så då vill man ha en bra övervakning. Så man kan agera om någonting händer.
Man kan ju säga att det är extremt sällsynt att vi använder den här inre värkmätaren. Som ofta så har vi en dosa på magen.
Ja, det har blivit just där du och jag jobbar, Karina, så har det faktiskt använts lite mindre nu för tiden. Men jag vet att på många andra ställen använder man det mycket mer än vad vi gör. Mm. Och vi använde det mer förr i tiden.
Och att Jenny förstod att det var det jag, fiskade efter, det. Jag är uppfostrad på en klinik där vi är mer pigga på inre värkmätare än på andra kliniker.
Mm.
Så det skiljer väldigt mycket, även inom en och samma stad faktiskt.
Mm. Mm.
Ja, men det är bra att det, eller bra vet jag inte, men det ser olika ut i alla fall. Men jag tror i alla fall att den yttre verkmätaren är mer vanlig.
Ja, det är den, och får man en bra registrering på den yttre så funkar ju det.
Mm. Mm. Men det är bra att det finns båda alternativen. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant, och det är det här med ultraljud, att mäta tjocklek på kejsarsnittsärret. Eller ärret i livmodern.
Mm.
För nästkommande graviditet.
Mm. Och det här är ju ingen ultraljudsdiagnos. Det går ju inte att bedöma det här med ultraljud. Därför att det handlar ju om när barnet börjar tränga ner i, liksom när livmodertappen börjar förkorta sig och barnet börjar tränga ner i förlossningskanalen. Det är egentligen då trycket mot ärret kommer. Och är det en lång period, den här nedträngningsfasen, är det en väldigt lång period man får, då är det mer tryck. Så att det är egentligen där man egentligen vet hur det går. Att titta med ett ultraljud över ärret. Jag vet inte riktigt, det har jag aldrig hört talas om att det är rutin på något ställe. För jag tror det ger oss inte så mycket information.
Så du menar att för att vi är bra på att med ultraljud mäta en massa saker, men i det här fallet så även om man skulle se, för man vill ju ha kanske och se att det inte är för tunt där, det är väl det man är orolig för. Om det skulle vara tjockare där så är det bättre, eller är man rädd för att det ska vara för mycket R-bildnader?
Ja, det kan ju fortfarande vara väldigt tjockt och fint, och sen så när man väl kommer i förlossningsarbetet, då är ju det ärret är ju det tunna och sköra området. Så att det är mycket tryck och påfrestningar på just ärret under förlossningen. Det är ju det som är viktigt. Det är det som är intressant egentligen.
Och det kan vi inte utröna.
Nej.
Tidigare eller innan födseln har startat.
Nej. Nej, och det kan vi inte se när födseln är igång heller, för att det är helt omöjligt att bedöma det, skulle jag vilja säga.
Mm. Tankar kring det, Rebecca? Får du frågan på barnmorskemottagningarna?
Ja, väldigt ofta. Och jag ska säga ännu oftare är det nog att kvinnan av någon anledning har gjort ett tidigt ultraljud. Och där man lite i förbigående har sett att ja, titta, här var en väldigt tunn livmodervägg. Det här ser inte bra ut. Och så skapar det en oro som är svår att komma ifrån. Och där kvinnan ofta frågar, kan vi mäta igen och kan vi liksom så. Men min erfarenhet som gammal eller för detta ultraljudsdoktor, det är att en tjock livmodervägg men tidigare opererad på kan gå sönder under ett långt verkarbete, och en livmodervägg där vi tycker att den är flortunn kan hålla hur bra som helst. Så att det finns ingen poäng med att mäta.
Det finns ingen bra svar i ultraljudet.
Nej. Inte där finns det i alla fall.
Nej, där är vi eniga.
Men vad skulle ni säga då om i samband med en vaginal födsel, eller om man ser till om sugklocka skulle vara nödvändig i det här, om man då har en vaginal födsel, hur skulle det se ut? Är det en ökad risk för livmodern?
Ja, det beror ju på snarare orsaken till sugklockan. Är orsaken en uttröttad livmoder, en uttröttad mamma, framförallt en uttröttad livmodern, då har det varit en lång förlossning med en lång påfrestning på ärret. Men sugklockan i sig är ju ingen riskfaktor för att det ska gå sönder. Det är ju snarare så att man kan, jag har varit med om fall där det faktiskt sker en ruptur av livmodern precis när barnets huvud står mot bäckenbotten, och där man får ut bebisen med en sugklocka och det går jättebra för bebisen, och sen så får man gå iväg och operera mamman för att det här har gått upp, och då så. Det är ju, men det är inte sugklockans fel, utan det är ju att det händer ändå.
En annan sak som jag undrar, det är placentakomplikationer. Om det är en ökad risk då för som placenta previa efter tidigare snitt till exempel. Om det sen efter de här, alltså moderkakan, var moderkakan sitter, och om det skulle vara några komplikationer med det, kan det ge problem för i framtiden en vaginal födsel?
Ja, det är ett viktigt, en bra fråga. Ju fler kejsarsnitt man gör, desto mer riskfaktorer samlar man på sig för nästkommande graviditet och förlossning, kan man säga. Och en av komplikationerna är att ju fler upprepade kejsarsnitt man gör, desto fler ärr man har, eller större ärr man har i sin livmoder, desto mer ökad risk är att moderkakan ska växa in i det där ärret. Och det finns ju olika grader på det här också naturligtvis. Och allvarhetsgraden kan man säga ökar med andelen kejsarsnitt man gör. Det har jag inga exakta siffror på, men det kanske du påläst på, Rebecca.
Nej, jag vet faktiskt inte det att jag är.
Nej, så att det finns ju en vits med att undvika att göra upprepade kejsarsnitt. Och det ser man ute i världen också i de länderna där man har en väldigt hög snittfrekvens. Och kvinnan föder många barn med kejsarsnitt. Då ökar ju också riskerna för komplikationer med alla kirurgiska ingrepp. Och det är ju inte bara att moderkakan växer in i ärret. Utan det ökar till exempel risken, kan öka risken för missfall och extra uterin graviditet, att graviditeten växer fast in i äggledaren, och där kan den inte bli levande så att säga. Och det är liksom risker som ökar med varje kejsarsnitt, så man får en liten riskökning för varje snitt man gör.
Så därför så borde ju då möjligheterna för de här som önskar en vaginal födsel finnas än mera. Om man ser till att det är faktiskt större risker med ett kejsarsnitt i sig. Så vi förstår ju att kvinnor vill föda vaginalt efter kejsarsnitt, men vi förstår också de kvinnor som kan vara oroliga för det och önskar ett planerat snitt efter ett eller två tidigare snitt, eller hur? Och det är ju superviktigt att vi tar varje kvinna på allvar där och lyssnar och tittar på, kan det finnas riskfaktorer, och i så fall prata igenom det. För jag tror ändå, eller jag vet ändå, att fakta ger ju ändå en trygghet till de här kvinnorna också, som vi aldrig kan bortse ifrån. Men vi ska också vara väldigt, väldigt lyhörda för vad kvinnor och par önskar. Det är inte doktorns tid idag. Det är födande kvinnors tid. Sen kan vi försöka att påverka när vi ser att det är mycket risker, eller hur? Var jag för mycket barnmorska nu, eller?
Har det någonsin varit doktorns tid, höll jag på att säga?
Nej, ja, det har det varit. När man gör ofta som doktorn tycker.
Jag tycker att det där är lite förlegat. Jag tycker att det är tråkigt att vi har så. Jag är,
ja, men det är
kvinna.
Inte din tid.
Det var, nej, det är inte din tid. Nej, jag vet. Nej, men jag tycker att det är tråkigt. Nej, men jag tycker att det är tråkigt att den, att det finns kvar i när vi ska jobba i ett teamarbete, och vi hoppas verkligen att alla kliniker har kommit väldigt, väldigt långt där. Vi jobbar tillsammans, barnmorska, läkare. Vi har våra unika kompetenser och vi ska hjälpa oss åt varandra för den födande kvinnans skull, eller den födandes skull, och paret.
Det är de vi ska ge trygghet. Japp. Hörrni, doktorerna på andra sidan, vi har gått igenom en hel del om VBAC, TOLAC, skillnaden däremellan, och vi kommer snart att återkoppla där vi kör någon typ av sammanfattning, lite mer frågor från er. Så jag tänkte lämna er, Rebecca och Jenny. Och ni hänger med nästa vecka i del 2.
Absolut.
Ja, absolut.
Absolut.
Ja, men det är bra. Så, ja, så ni där ute, vi säger hej hej för idag. Hoppas ni har fått fantastiskt bra information. Vi är tillbaka alldeles så snart med del 2. Då får ni träffa Rebecca igen, och Jenny, du som inte kan släppa Babys podcast, du kommer igen. Eller hur?
Absolut.
Bra, bra. Hör snart igen. Tills dess, följ oss på @babyspodcast på Instagram. Tack och hej för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.